kom lite och hälsa på din granne och önska glad påsk. Ser ni vad glad man blir när man får hälsa på varandra? Slappna av lite. Vi ska börja med att be. Tack Jesus för den här dagen. Tack att det är påskdag. Det är en glädjens dag, Herre. Det är liv, det är färg, det är ljus, det är glädje. Herre, vi upphöjer och ärar och lovar dig. Du som uppstod som den första till evigt liv. Och så får vi följa i dina fotspår, Herre. Ta emot dig i våra hjärtan till frälsning och också komma in i det eviga livet. Hem till Gud en dag, Herre. Tack att du har gjort det möjligt. Och nu överlämnar vi oss. Vi ber att du öppnar vårt innersta. Att du kan så ut frön och så får det där vårregnet vi har hört talas om. Få vattna jorden, Herre. Så att det bär en skörd i våra liv, Herre. Inte för oss själva utan för vår omgivning. I Jesu namn. Amen. Jag satt och tänkte här. Att hade inte detta hänt som vi ska läsa om idag. Om att Jesus uppstod. Då hade ingen av oss varit här idag. Då hade vi nog legat och sovit efter en bättre lördagskväll. Eller jag vet inte vad vi hade gjort. Men vi hade inte varit här. Vi hade inte förstått meningen med livet. Då hade det varit ute med oss. Men nu har detta underbara hänt som vi ska läsa om. Och vi läser i Lukas evangelium. Vi läser från kapitel 24 och vers 1-12 om hur Jesus uppstår ur graven. Lukas 24, 1-12 vers 12. På den första dagen i veckan gick de tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddor som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och gick in, men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro se, då stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken. Men de båda männen sa, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Han sa att människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas. Och uppstå på tredje dagen. Precis som vi läste i profeten Hosea. Då kom de ihåg hans ord och de vände tillbaka från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Jakobs mor Maria. Också de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men det kvinnorna berättade uppfattade dessa som tomt prat och de trodde inte på dem. Men Petrus steg upp. Och sprang till graven. Och då han lutade sig in såg han endast linnebindlarna. Och han gick hem fylld av förundran över det som hade hänt. Gud tänker stort. Människan tycker att hon tänker stort. Men Gud tänker större. Han tänker utanför boxen. Han är inte begränsad som vi är. Han är inte begränsad utav naturlagar eller någonting annat i hela skapelsen. Eftersom han är den stora kreatören som har designat allt. Det vi ser och inte ser. Han har designat färger, former, material. Och han tänker utanför boxen. Beträffande människan så har hon varit i hans drömmar och tankar ända från begynnelsen. Ja, innan jordens grund var lagd. innan jordens grund var lagd, så bestämde sig Gud för att skapa människan till sin avbild. Han bestämde att vi skulle vara lika Gud. Låt oss göra människan till vår avbild, står det i första Mosebok. Alltså fadern och sonen och den helige ande bestämde sig för att skapa människan till sin avbild, till Guds avbild. Och så blåste Gud liv in i den första människan. Han blåste med sin andedräkt. Och så fick Adam liv. Och alla människor har något av Guds DNA i sig. Vi är skapade med ett evighetsrum, säger predikaren. Vi är skapade med någon slags tomrum här inne som bara Gud kan fylla. Vi har Guds DNA. Alla människor söker någon gång efter meningen med livet. De funderar varför de är här, vart de är på väg. Och Gud älskade, det är jag övertygad om, att han älskade tanken att få skapa människan. Och ge oss liv. Så hans plan för alltings tillvaro och framtid, det är verkligen att tänka utanför boxen. Det är söndag för 2000 år sedan. Det är första arbetsdagen i veckan efter den judiska påskhögtiden, det vi har läst om här. Alla pilgrimer har återvänt hem som har firat påsken i Jerusalem. Och man har slaktat påskalammet. Man har ätit det, man har ätit det osyrade brödet. Och så har man påmint sig om hur förfäderna blev räddade från slaveriet i Egypten. Att det var osyrat bröd, det var för att degen hann inte jäsa, för det var så bråttom. Det stora exodus, uttåget ur Egypten för Guds folk. Så vi kan läsa om i Gamla testamentet. Det stora uppbrottet. Påskdagen, eller påskhelgen rättare sagt. Det var ju en tid för familjer och släkter att samlas och träffas och ha trevligt. Precis som vi säkert har gjort under den här helgen. Jag ser att det är många... Ja, barn kan vi inte säga. Vuxna barn och barnbarn och allt som är med här. Vi träffas när det är påskhelg. Det var ju så här, man hade hört att en man som hade förvillat folket med en massa människor som följde honom in i den här irrläran. Han hade blivit dömd till döden i Jerusalem den här helgen. Jag vet inte, det var ett väldigt ståhej. Han blev korsfäst, men det var ju över nu. Men det var inte över för apostlarna. Det var inte över för Jesu vänner. De sitter hemma och trycker i mörkret. Och de funderar över, har vi någon framtid överhuvudtaget? Var allting bara en chimär? Liksom? Det bara någonting, ett luftslott. Någonting som är bara tomt. Vad är det som har hänt? Och jag tror att Petrus igen och igen och igen så går han igenom. Hur kunde det hända sig att jag satt där vid kolelden och förnekade min mästare? Inte en gång utan tre gånger sa jag att jag inte kände honom. Precis som Jesus hade sagt där under natten. Innan tuppen gal ska du tre gånger ha sagt att du inte kände mig. Och så hade det hänt. Vad jag för framtid, kanske Petrus tänkte. Hur ser framtiden ut nu? Och så såg han för sin inre syn när Jesus kom ut från Hannas och Kaifas palats, tuppen gol, och Jesus tittade på honom. Han såg honom rätt in i ögonen. Nu hade det här hänt som han hade talat om. Ni vet, Petrus sprang ut i mörkret och han grät. Och Maria, Jesu mor, jag kan vara övertygad om att bilden förföljde henne, hur hennes son hängde piskad, slagen, blodig på korset. Nu hade detta hänt som Simeon profeterade om 33 år tidigare, när hon och Josef bar fram sitt lilla barn, sitt nyfödda barn i templet. Simeon hade sagt, också genom din själ ska det gå ett svärd. Och nu hade det hänt. Precis som han profeterade. Hade Simeon och hade ängeln Gabriel haft så fel? När de hade talat om det här barnet, hennes son, han som nu är död, och sagt att han skulle ärva kung Davids tron och vara kung över Jakobs hus för evigt. För evigt! Evigt har tagit slut nu. Han är död. Och kvinnorna som hade följt Jesus och lärjungarna den sista tiden när han vandrade runt och suttit nere vid korset, de är nu i skydd av mörkret hemma hos någon av dem, och de planerar nästa drag, nästa steg. För de har bestämt sig att gå utanför boxen. De har bestämt sig för att ta med sig välluktande kryddor och örter. Gå ut till graven så fort sabbaten var över. Det är fortfarande mörkt. Och så går de iväg. De är bekymrade över stenen, men de valde att gå. De är bekymrade över vakterna. De fattar ju att ingen kan ta sig in i graven utan att det blir bråk. Det begriper de ju. Men Maria från Magdala, som har blivit befriad från 7 demoner, det kan vara hur många som helst. Alltså ondskan har härjat inom henne, och Jesus har gjort ett mirakel, ett under, och befriat henne ifrån detta. Det är därför hon har följt Jesus, betjänat honom med de ägodelar hon hade, också några andra kvinnor. Hon har sett ondskan i vitögat, sannerligen. Säkert fler än en gång. Och hon är så tacksam. Det är man när man möter Jesus. När Jesus har gjort ett under i ens liv, man är så tacksam. Hon är så tacksam över detta, att hon har beslutat sig för att utsätta sig för livsfara och gå ut till graven, och med henne några andra kvinnor. Nu ska hon bevisa Herren sin tacksamhet. Nu ska hon liksom göra i ordning kroppen. Det var så bråttom där på fredagen med att ta ner kroppen. Och visserligen var det ett par lärjungar där med kryddor och urter, men snabbt skulle det gå. De linda kroppen och in i graven, och sen var det sabbat och de måste iväg, de måste hem. Nu ska han få den här sista tjänsten ifrån henne som han är värd. Han ska få vila i frid i graven. Det är nog hennes intention. Alltså de här kvinnorna, de har ju aldrig hört det här uttrycket, att tänka utanför boxen. Och söker man någon som lever, så går man ju inte till en grav eller en kyrkogård. Men de förväntade sig ju inte någonting annat än en död kropp. Det var vad de förväntade sig, som de skulle göra i ordning. Ändå hade de hört, precis som lärjungarna, att Jesus skulle uppstå. Han sa det till sina apostlar, att 3 gånger talade han om det lidandet och att han skulle uppstå. Död och uppståndelse. Men det är så med människor. Man tror på det som man kan se och inget annat. Det man kan höra. Och vad de har med sig nu, det är alla ljudintrycken från långfredagen. Allt det som de hade hört. Piskrappen, gråten, skriket. Och de kunde för sin inre syn se Jesu kropp på korset. De visste att han var absolut död när han bars in i graven. Han var död. Och det som händer nu vid Jesu grav, det måste ju vara som en smärre chock när de kommer ut. Alltså något dramatiskt har hänt. För stenen är bortrullad och vakterna ligger avsvimmade i gräset. Och Gud har sopat banan rätt in i graven. Men plötsligt så möts de av änglar. I skinande vita kläder. kläder. Säger åt dem, det finns ingen död här. Det finns ingen som ska smörjas. Han har uppstått som han sa att han skulle göra. Men människor behöver som sagt gärna se för att tro, och de såg ingen Jesus där i graven. De såg linnebindlarna ligga där, men Jesus var inte där. Hade nu kvinnorna kunnat läsa vad den gode Paulus skrev långt senare i Efesiebrevet, så kanske de hade fått lite andra perspektiv. Vi läser i Efesiebrevet 1. Vi kan läsa från vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och så kommer det. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad, att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har ni också, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit i tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. I honom, i den levande Kristus, inte i en död Gud, utan i Jesus som lever, har vi allt detta. Därför att Gud tänkte utanför boxen. Innan jordens grund var lagd, Då tänkte Gud om oss idag. Förstår ni vilket hisnande perspektiv? I honom, i Jesus, i den levande Jesus. Och när kvinnorna var där vid graven, så såg de den här ängeln som triumferande tittade på dem. Med triumferande blick. Vad har Jesus gjort? Jo, han har triumferat över makter och väldigheter. Han spikade upp liksom vårt skuldebrev där på korset, säger Kolosserbrevet. I honom har vi allt underbart. Och så säger ängeln, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Han har uppstått. Så går de in i graven och ser att den är tom. Och så rusar kvinnorna hem, men inte Maria från Magdala blir kvar. Hon stannar kvar, och det var ett väldigt, väldigt bra beslut. Därför att i trädgården utanför graven kommer den uppståndne frälsaren. Hon vill falla ner och röra vid hans fötter. Rör inte vid mig, jag har inte uppstått till min fader ännu, säger Jesus. Hon känner inte igen hans ansikte, men hon känner igen honom när han säger hennes namn, Mariam. Hon trodde det var trädgårdsmästaren. Tänk så vi kan tro när Jesus står framför oss. Men det var Herren. Och han säger, gå till mina lärjungar, han säger, gå till mina bröder. gå till mina bröder och säg att nu går jag till min Gud och er Gud, min fader och er fader. Och förresten säger Jesus, hälsa särskilt till Petrus. Vilken frälsare. Vilken herre. Hon går hem och berättar, men vi läste att lärjungarna trodde ju inte riktigt på det här. Men Petrus och Johannes går ut till graven. Den ivrige Petrus, han springer först och han är rätt in i graven. Johannes väntar lite utanför och kikar in. De ser hur linnebindlarna är hopvikta. Det ser ut som ingen har varit i dem. Måste ha runnit ur dem här. Och så huvudduken ligger för sig. Båda ser. Och då kommer de ihåg vad det var han hade sagt tidigare om uppståndelsen. Så de vände tillbaka hem, ni vet, förundrade över vad de har sett. Det är när man vågar ta sig utanför boxen som man kan få se mirakler ske. Under hända. Det är då man kan få se en triumferande ängel sitta på en tidigare omöjlighet som har eliminerats. För Gud är allting möjligt. Ingenting så underbart att inte han kan förmå det. Och in i trädgården den här morgon bryter inte bara solen in, utan det andliga riket. Och det jordiska riket besvarar med en jordbävning så att stenen kan vältras undan. Och dödsriket får backa och anse sig besegrat. Dödens udd är bruten. Ondskans makt är krossad. Han har vunnit seger. Han har makt. Och graven öppnades inte för att de skulle, eller för att Jesus skulle komma ut, utan för att människan skulle få se in och se att graven verkligen var tom. Vår Gud lever. Jesus var den första som uppstod till det eviga livet. Han säger, den som tror på mig ska leva om han än dör. I tron på Jesus så vet vi att vi får leva i evighet. Och han vill ge oss ett liv som är ett liv i övernog, ett liv i överflöd. För han är en generös Gud. Han utförde faderns vilja som var bestämd från begynnelsen att rädda oss från all synd, död, allt negativt. Det tog han med på korset och dog bort med det. Och sen kommer påskdagsmorgonen. Visst känns det så på påskdagsmorgonen som livet har återvänt. När man har vandrat genom texterna och långfredagen och mörkret och gråten och allt det svåra. Och så vaknar man på påskdagsmorgonen. Han lever. Vi har en levande Gud. Och vet du vad? Han vill ge liv i dig. I din kropp och själ och ande. Amen. Fader, jag tackar dig för livet. Jag tackar dig för livet som spirar och gror i oss. Frön som får växa. Det får blomma, det får bära frukt. Därför att vi har livet i dig, Herre. Tack för anden som är borgen på vårt arv. Och anden finns här, den helige ande. Som verkligen tillsätter liv i texterna vi läser och bönerna vi ber, Herre. Och gemenskapen vi har, Herre. Tack att vi får tillsammans, Herre, vara din kropp på jorden, Herre. Och jag ber verkligen att vi ska vara en livaktig miljö och en livfull kropp, Herre. Tack för din församling. Och jag ber om välsignelse över varenda kristen, Herre. Varenda människa, Herre. Jag ber i namnet Jesus. Amen.